Välkommen till Diabetes Wellness Sverige. Vi är en insamlingsstiftelse med 90 konton som sedan 2007 arbetat med att sprida kunskap och information om diabetes till allmänheten och stödja diabetesrelaterad forskning, där vårt yttersta mål är att få fram ett botemedel mot diabetes. Jag heter Ann Fogelberg och med mig i studion har jag Lexus Petrasian som har haft diabetes typ 2 och har blivit symptomfri. Det började vid 34 års ålder när hon fick graviditetsdiabetes som gick över till typ 2. Men nu har du blivit symptomfri. Vad var det som gjorde att du blev symptomfri nu?
Jag kan säga själv personligen att jag tror att det har med att jag har gjort olika förändringar och livsval i livet.
Som vad då?
Till exempel att börja regelbundet aktivt att träna flera gånger i veckan. Ibland kanske mer, ibland mindre. Lite efter hur vardagen ser ut. Och dessutom också så har jag ju haft lite mer koll på mina värden. Och dessutom bland annat också så har jag gått i terapi för trauman sedan barndomen.
Så du tror att det har något i samband med trauma att du fick, att inte du blev av med din graviditetsdiabetes? För ofta så är det ju så att det går ju tillbaka graviditetsdiabetesen, att man blir symptomfri. Och sen då att risken för att få typ 2 ökar ju då med åren. Men man brukar ju bli frisk emellan. Men du fortsatte att ha typ 2-diabetes efter din graviditet?
Ja, för att jag hade tidigare matmissbruk kan man säga istället då på grund av mina trauman i barndomen. Och med åren då så förstod jag att det här behöver jag bearbeta och ta ansvar över. För hela min kropp har utsatts för ökat kortisolpåslag under då många år kan man säga.
Så du fortsätter att ha diabetes?
Ja, jag hade typ 2 diabetes efter graviditeten och den fortsatte. Så jag hade både insulin och metformin.
Så du fick både, alltså du fick insulin också direkt när du fick din diabetes?
Ja, det hade jag. Jag hade insulin och metformin. Jag tror faktiskt, om jag tänker efter, att jag hade det innan graviditeten också. Lite tag innan.
Du tror att du hade alltså typ 2 diabetes innan du blev gravid?
Mm.
På vilket sätt då? Hade du några symptom eller?
Ja, jag hade ju övervikt. Ganska kraftig övervikt. Ett BMI som var högt. Jag hade ju mitt matmissbruk. Jag visste ju att jag åt fel sort av mat. Jag bland annat också stressade väldigt mycket i min vardag. Och mitt system var ju också under press och stress nästan hela tiden. I de yrkena jag valde, i miljön jag befann mig i, med människorna runt mig. Ja, det var mycket stress som sagt.
Om vi går tillbaka då till maten, vad var matmissbruk, vad åt du?
Nästan snarare vad jag åt jag inte. Allt som var onyttigt och allt som var i, vad ska man säga, normal husmanskost men lite till. Och bland annat så åt jag ju mycket pasta, mycket bröd. Sånt som idag man fått vetskapen om att, eller tidigare, att det inte är bra för kroppen. Det är ju mycket socker i sån mat. Pommes frites, chips, godis, läsk drack jag mycket.
Vad vägde du då då?
Som mest tror jag att jag vägde 147,8 kilo.
Oj. Och när började du att gå ner i vikt? Vad var det som gjorde att du bytte strategi?
Jag kan säga att jag har bland annat jojobantat halva mitt liv. Och när jag började gå upp i vikt när jag var tonåring, ungefär vid 12-13, då steg det ganska så, alltså sakta men säkert. Dessutom så var det ju också en hormon, alltså obalans i kroppen som gjorde att när jag har utsatts för de här övergreppen så har kroppen då fått en ökad testosteron. Jag har fått för mycket manliga hormoner i kroppen för att kunna försvara mig. Vilket jag har fått att också påverkar fettmassan.
Mm. Var det det som stressade dig då?
Ja, det kan man väl säga. Och stressen i sig gör ju också, i alla fall med mig personligen, gjorde att jag åt mer än vad jag kanske borde göra då. Och dessutom så tror jag att jag åt inte på liksom för att jag var hungrig, utan mer för Jag åt för jag var ledsen, glad, stressad i alla lägen.
Mm.
Så det spelar ingen roll liksom vad det var, utan maten var det som gjorde mig lugn.
Hur många år sedan är detta?
Det här är ju, ja, jag är 49 idag och det här är kanske när jag var 34-35.
Och hur ändrar du ditt liv? Du gick i terapi, sa du.
Jag började gå i terapi för typ 17 år sedan. Men terapin gjorde ju inte bara att jag gick ner i vikt, utan jag hade ju mitt matmissbruk under tiden. Men själva grejen var att jag fick göra en sån här till slut gastric bypass-operation som också förbättrade genom att jag gick ner många, många kilo i vikt.
Och hur många år sedan är det?
Det här är då när jag var 35 år.
Som du gjorde då din operation?
Ja.
Mm.
Och 11, det gick bra. 11 år sedan, eller vad blir det? Det är mer. Tiden går.
Ja. Men allt gick bra och det var inga konstigheter.
Ja, jag mådde toppen och det var nästan lite svårt från början att förstå hur snabbt man gick ner i vikt. Mentalt så jag hängde inte riktigt med, kan jag säga. Och dessutom kunde jag ju då inte fortsätta att äta på det sättet som jag hade ätit. Jag fick ju inte i mig den mängden med mat längre, eller kunde trösta mig. Så då var det ju lika bra att gå i terapi.
Ja, för magsäcken krymper väl, så du kan inte äta lika mycket. Nej.
Två deciliter varje två gång deciliter. Man äter.
Ja. Och då rasade du vikt?
Det kan man säga. Jag rasade över då 70 kilo.
70 kilo? På hur lång tid då?
Jag kan väl tänka mig att det var en 3,5 år kanske.
3,5 år?
Ja.
Ja, det är ju bra jobbat. Vad väger du idag?
Idag så väger jag ungefär 88, så jag har gått upp några kilo av dem som jag gick ner. För jag gick ner ganska mycket, nästan kan jag tycka lite för mycket. Och sen är det ju inte vikten det baseras på, men då var det ett överslag åt andra hållet istället. Att jag skulle liksom bantla ner mig för mycket. Och ju mer, vad ska man säga, kommentarer om hur bra det var och hur bra jag såg ut, så blev det ju också ett slag åt andra hållet, kan man säga.
Och när blev du symptomfri från typ 2-diabetes?
Den vet jag faktiskt inte riktigt när jag blev. För att jag gick till läkaren och jag har kollat mitt HbA1c titt som tätt. Men när jag ringer till läkaren och frågar så säger de att de har inte mig inskriven sedan 2014. Så att jag inser att jag kanske har gått mer utan att veta om det. Men gjort något åt idag. För idag ligger jag inte i riskzonen för det.
Vad skönt.
Ja.
Men hur äter du idag?
Idag äter jag ungefär 5-6 gånger om dagen. Och på ett annat sätt än vad jag gjorde då, kan jag säga. Och allt som expanderar i magen, som till exempel bröd och pasta och ris och sånt, äter jag desto mindre av.
Mm. Har du uteslutit något ur din kost?
Det är nog i stort sett det som jag åt tidigare. Inte helt uteslutet, för att ibland kan jag också fuska med att jag tänker att idag är det kanske någon som fyller år och då kan jag äta några chips. Men det kanske är kanske 10 stycken chips och sen är det bra. Det är inte så att jag kan häva i mig så som jag gjorde förut, en hel chipspåse på flera gram liksom.
Mm. Och du sa att din mamma och din mormor har också haft typ 2-diabetes.
Precis, jag kommer ihåg när jag var liten och min mormor hon satt ju med sprutor som var annorlunda mot vad de är idag. Idag finns det ju såna här olika pennor kan man säga med små nålar, men då var det riktiga sprutor som jag såg mormor sitta och fylla på med flaskor. Och dessutom så satt hon också och knackade bort alla luftbubblor i de här sprutorna. Jag kommer ihåg doften också av insulinet. Och jag frågade mormor när jag var liten, men vad gör du mormor? Och så såg jag att hon tog de här sprutorna då i låret och så. Så förklarade hon för mig att hon hade något som kallades sockersjuka, som det hette då. Men ja, och sen så fick min mamma det också, vad jag förstod. Hon äter också metformin mot det. Men min mamma har faktiskt varit duktig och rört på sig ganska mycket och haft lite koll på kosten. Men arvet kommer ju också från att det är mycket tröstätande hos min mamma också och min mormor.
Varnade inte din mamma dig att kanske du också skulle kunna få typ 2-diabetes?
Nej, det gjorde hon inte. För hon hade nog inte den kunskapen, tror jag. Men det jag vet idag med att ha tagit reda på och ökat min medvetenhet är ju också att traumat som vi alla tre har varit utsatta för är ju också, det gör ju så att kortisolet slår på i kroppen. Och det blir en hormonbalans, obalans menar jag.
Mm. Och du tror att det är därför då som ni har fått typ 2-diabetes?
Jag tror att det har en stor påverkan på det. Och skulle önska att fler läkare och de som har kunskapen hjälper patienter med att förebygga och ställer följdfrågor när de är inne och söker för andra saker.
Har du fått några komplikationer under tiden du hade typ 2-diabetes?
Ja, komplikationen var ju bland annat då att jag ökade otroligt i vikt. Fick som kallad bukfetma. Så att när jag hade gått ner i vikt efter min gastric bypass, då tror jag de opererade bort flera kilo med bukfetma som bara hängde, för att liksom någonstans få bort det också.
Men inget annat, ingen påverkan på synen eller något fotsår? Det har du också.
Ögonbottenproblem har jag fått. Ja, jag har glasögon idag. Och jag tror nervpåverkan också faktiskt, om jag ska vara ärlig, för att jag har ju bland annat så opererade jag mig för diskbråck också direkt efter graviditeten. Cirka ungefär ett halvår efter min sista dotter föddes då.
Hur många barn har du idag?
2 döttrar.
Fick du graviditetsdiabetes då när första dottern kom, eller?
Ja, och det var 2008.
Och sen hade du kvar diabetesen även under andra graviditeten?
Ja.
Så då blev det ingen graviditetsdiabetes, utan då var det typ 2-diabetes som du hade?
Ja.
Och under graviditeten då, gick du upp väldigt mycket i vikt?
Ja, snarare tvärtom. Det var ju konstigt, för att under graviditeten gick jag ner i vikt. Det var tydligen bra för mig att vara gravid.
kanske satsa på ett nytt barn.
Ja, jag menar det.
Ja. Ja, men vad härligt. Men hur gör du annars då? Motionerar du?
Ja, jag försöker ju vara duktig och tar mina promenader. Jag ska ju inte göra saker som gör att mitt system slås på med stress, utan jag ska ju utöva sånt som gör lugn för kroppen. Till exempel yoga, simning, långa promenader, allt som är i lugn takt. Så att det försöker jag att göra 2-3 gånger minst i veckan. Och ibland blir det faktiskt mer.
Det låter bra.
Men jag vill påpeka en sak, att man kan också via läkare få, istället för medicinering, så kan man få något som kallas FAR idag. Och det är fysisk aktivitet på recept. Så då får man det billigare om man har ett sånt recept, där man går till olika simhallar och så, med gym och simning och liknande, som jag fick.
Vad har du för tips till andra typ 2-diabetiker?
De tipsen jag har, det är att jag tycker ju personligen att alla ska kolla sig, för att när jag har lyssnat på andra som pratar om det här, läkare och så, alltså med typ 2, så säger de att det är över 500 000, alltså 500 000 i Sverige som har typ 2-diabetes. Så det är en allvarlig sjukdom som jag tycker att alla ska kolla upp.
Mm. Att man ska ha koll på sitt blodsocker helt enkelt.
Ja, det är ju ett ansvar också. Ansvar rent hälsomässigt för hela samhället.
Och just ärftligheten på typ 2 är ju stor. Den är ju större än typ 1-diabetes.
Mm.
Så har man då föräldrar som har haft diabetes typ 2, då är risken ganska stor att man får det förr eller senare.
Och jag skulle vilja påpeka också att risken för, om du röker och har diabetes typ 2, då är ju alltså en multiplicerad risk att få hjärt- och kärlsjukdomar.
Mm, det är ju många följdsjukdomar.
Ja, på det. Så att det hoppas någon i alla fall inspireras av det. Att tänka att idag är rätt att sluta röka.
Precis, rökning och så stress som du utsatte dig för, och sömn. Att man inte sover ordentligt och att man fuskar med kosten som du gjorde.
Mm.
Och sen att man inte rör på sig.
Mm. Men det var det som var hela grejen, för att alla läkare sa till mig att du måste röra på dig. Jag ökade vikt, det var det enda jag gjorde. Jag har aldrig haft körkort, jag har aldrig rökt, inte snusat, ingenting. Men stressen i min kropp gjorde att kortisolet bara ökade. Plus hormonbalansen som gjorde också att jag bara ökade vikt. Och de kunde inte förstå vad det var. Men sen gjorde jag ju såna här IVF också från början, innan jag fick mina döttrar normalt. Och då fick jag ju både då progesteron, alltså olika hormoner som också gjorde att jag ökade ännu mer i vikt.
IVF? Vad?
Det är alltså så här, om man vill ha barn och hormonbalansen i kroppen inte stämmer då. Så då gör man, kan man säga, en äggbefruktning, en befruktning utifrån. Så då måste man ju sänka ner hormonerna för att sen höja upp dem. Och sen så får man då göra en befruktning.
Vad var det som motiverade dig till att bli symptomfri helt enkelt från din typ 2-diabetes?
Jag tror det är att jag fick barn och äntligen förstod att jag är en förebild för min nästa generation. Och jag har ju också jobbat med barn i många år. Och det gjorde att jag någonstans förstod att om inte jag jobbar med mig själv och tar ansvar för mig, då kommer mina barn ärva det jag håller på med också. Och det jag gör mot mig själv, om man säger. Men med att ta ansvar och med att förstå att det här är faktiskt, det beror på mig och vad jag gör för val, aktiva val i livet, så motiverade jag sig ännu mer att välja det friska och salutogena perspektivet istället.
Hur gamla är dina barn idag?
Den ena har fyllt 14 och den andra fyller 12 i december.
Så de har fått reda på hur de ska äta och hur de ska röra sig?
Ja, jag försöker att vara en påverkan åt det hållet. Men nu är det ju så att deras pappa har ju redan fått följdsjukdomarna av diabetesen då. Han har ju haft hjärtinfarkt och har en, vad heter det, pacemaker idag. Så att han har inte förmågan kanske att vara en jätteförebild som han skulle vilja. Och det kan han känna idag är mindre roligt för honom. Men han gör det han kan och vi försöker i alla fall att få våra döttrar att tänka rätt och göra rätt. Men sen är det så, ungdomar lyssnar ju inte alltid på sina föräldrar. De kanske, ja, de tar sina egna beslut helt enkelt.
De gör som man gör, inte som man säger.
Precis.
Mm. Och då föregår du med gott exempel.
Ja, jag försöker vara en förebild.
Så ni äter bra mat hemma och vad lagar ni för mat hemma?
Till exempel så älskar mina döttrar en linsgryta som jag gör. Med grönsaker och linser och vitlök och morötter och allt möjligt. Det. Så jag tycker om att inspirera dem till exempel med mathavre istället. Quinoa. Sådana saker som bas och mer istället för pasta och bröd och potatis och sånt. Men som sagt, barnen rör på sig också oftast mer än vad vi vuxna gör. I skolan och på fritiden så. Så att, ja, kosten de äter. Jag hoppas att den kommer att göra så att de bibehåller sig friska.
Det låter bra. Har du något annat att tillägga som du tycker att vi ska ta upp som du känner har påverkat dig genom alla de här åren?
Ja, jag vill ju säga också att jag själv för att kunna påverka har börjat med ett hälsoprotokoll som också gör att blodsockret ligger i bra balans. Och bland annat då så innehåller här hälsoprotokollet tre olika produkter. En av produkterna är då en omega 3 som också har antioxidanter i sig och det gör också att cellerna då inte oxiderar. Och sen så äter jag bland annat en fiberkostblandning på, jag tror det är 8 fibrer i den här blandningen. Som då är bra fibrer som håller tarmfloran i balans. Och sen så äter jag då en som stärker upp immunförsvaret helt enkelt med mineraler och vitaminer och beta-glukaner bland annat. Och det tror jag är en mycket bra kombination för just mitt blodsocker att ligga i balans.
Vad bra. Det låter ju jättebra med ett hälsoprotokoll. Men hur ofta mäter du ditt blodsocker idag?
Idag så mäter jag inte mitt blodsocker så ofta. För att sist när jag ringde då till vårdcentralen så sa de att de har inte mig inskriven sedan 2014. Så att jag måste boka en ny tid. Och det tar ju ganska lång tid på vårdcentralen att få en tid. Men jag ska göra det igen.
Men du har ingen mätare nu?
Nej, den fungerar inte riktigt.
Ah, men du ska få en ny mätare hos din läkare?
Ja, jag tror att det kan jag få om jag bara hör av mig och bokar en tid.
Det låter
sagt.
Bra. Vi har ju också blodsockerkoller där du kan gå och mäta ditt blodsocker och se om du är i riskzonen för diabetes. Det har vi ju på olika platser, mestadels runt Stockholm. Så då kan man gå in på blodsockerkollen.nu och se vad vi är nästa gång.
Mm.
Och då kan man mäta sitt blodsocker på plats och få besked med en gång.
Det är jättebra tycker jag.
Ja, och vi hänvisar nästan 10% vidare till vårdcentralen som ligger i som har för högt blodsockervärde. Nej, men det är ju viktigt att ha koll på sitt blodsockervärde. Att man ska gå och kolla det en gång om året åtminstone så att man ligger mellan 4 och 6 egentligen i blodsockervärde.
Menar du då fastevärde? Att ja. Mellan 4 och 6. Jag som har opererat mig kan säga att när mitt värde går under 5, då börjar jag att skaka. Jag känner direkt när det går under 5.
Du blir alltså låg?
Jag blir för låg. Jag får en helt annan balans. Så jag måste alltså äta ibland till och med mera än 6 gånger om dagen. Beroende på vad jag har ätit då. Om det liksom.
Så det har blivit åt andra hållet för dig?
Ja. Mm. Och det är ju inte heller bra om man går med en obalans i för lågt blodsocker. Så att det är också, kan ju också påverka hjärtat och kärlen.
Mm. Men du har inga läkarbesök nu då som du går och kollar upp dina värden?
Nej, inte just nu.
Men du mår bra och du känner att livet leker?
Ja, rätt rejält faktiskt. Jag känner mig att jag mår bättre än nu än någonsin faktiskt. Och det känns värdefullt. Men jag tror också, jag glömde att nämna det tidigare när det gällde just det här med trauma och terapi och sånt. Att jag fick ju vid tillfälle också något som kallas neurofeedback. Och det är alltså en behandling som inte har funnits så länge i Sverige. Och det gjorde ju också, skapade att mitt hela system i kroppen lugnade sig på något sätt. Balansen i mina hjärnvågor ställdes om. Det låter kanske speciellt, men neurofeedback, det var väldigt bra för mig.
Men du har dragit ner på sockerhalten på alla varor som du handlar. Läser du på förpackningarna när du går i butiken och hur mycket socker det innehåller?
Jag ska vara ärlig och säga att jag kanske inte läser på alla. För det har man ju med åren nu när man har haft det här ett tag tidigare lärt sig på något sätt. Så att man har ju liksom fokuserat på de varor som man vet innehåller mindre. Men är det nya produkter och så, då läser jag, försöker jag kolla vad som är bäst för liksom, att ligga i en bra balans. Men som jag sa tidigare, ibland fuskar jag, men då vet jag också att jag kommer att få ett resultat av det. Och till exempel när jag åt sushi en gång och trodde att sushi var nyttig mat, så insåg jag att riset är ju dränkt i socker. Så att det var inte ett dugg nyttigt. Men istället då så bytte jag ut det med att börja äta sashimi. Och det är ju sallad och fisk, eller vad man säger då, råfisk, lax och räkor. Då ligger jag bättre till direkt i sockret. Så sådana små justeringar kan man göra, bara man är medveten om det liksom.
Mm. Men just det, att folk vet inte hur mycket socker sushi innehåller. Det är ju riset där som har.
Ja. Och plus att det expanderar ju magen också, så det, jag kan äta 4 eller 5 bitar om jag nu äter sushi. Och så blir jag, sen sjunker mitt socker snabbt. Det blir liksom som en jättereptil upp och sen så går det ner igen inom någon timme.
Och hur märker du det på kroppen?
Jag märker direkt att jag börjar skaka mycket tidigare och att sockret sjunker.
Det märks så väl?
Jag märker det jätteväl när jag är slarvat, om man säger. Och då vet jag att nej, det där ska jag inte äta mer av.
Mm. Men socker i sig, läsk innehåller ju mycket socker. Har du tittat på den biten?
Ja, alltså läsk, jag kanske inte vet hur mycket socker varje läsk innehåller, men det är ju kopiösa mängder vad jag har förstått. Men jag vet också att några av mina vänner som har gått till läkare tidigare och fått diagnosen diabetes typ 2, de har ju druckit väldigt mycket läsk. Och mjölk framförallt innehåller ju också väldigt mycket socker. Så att ja, jag tänker på att det kanske är bättre då att dricka laktosfri mjölk är ett sätt. Om man nu vill dricka mjölk fortfarande, för det finns ju så mycket bra alternativ idag.
Så hemma hos dig finns det ingen läsk?
Det förekommer ibland, jo, när det är kalas och ibland så där. Men jag försöker att säga till barnen att vara restriktiva med det och vi vuxna också. Och då är det mer att det kanske är att man köper Ramlösa eller något sånt med lite citronsmak på eller något. Om man nu vill ha läsk.
Du nämnde att dina traumatiska upplevelser har påverkat din kropp och påverkat med stress och sådana saker. Kan du utveckla det?
Jag tänker ju bland annat på att patienter som söker till vården, som vet med sig om att de kanske har varit med om en exponering av stress, till exempel då, missbruk i livet tidigare, föräldrar som har missbrukat eller våld i nära relationer, eller kanske de som är krigsdrabbade tidigare, de kan också ha exponerats för stress. Många sådana saker tror jag har en liksom inre påverkan också på kortisolpåslag och hormonsbalans och så. Så jag tycker någonstans där att vet man om det så bör man kolla upp det. Ja, jag tänkte ju på att efter man har kollat upp det, eller hur man kan kolla upp det, det är ju också genom er kunskap och var ni är placerade någonstans. Du nämnde ju någonting tidigare.
Ja, blodsockerkollen.nu.
Mm. Precis.
Där kan man se var vi är nästa gång.
Och det tycker jag är riktigt bra. För då får man ju reda på i tid, hoppas jag.
Och kan göra någonting åt det.
Ja, absolut.
Men generellt då, om man ligger i riskzonen?
Ja, ligger man i riskzon så min personliga åsikt är ju att öka sin medvetenhet helt enkelt. Inspireras och försöka få det till att bli intressant, om man nu kanske inte har haft så stor fokus på det. Att göra på sitt sätt, för att varje individ är ju olika. Och vissa individer, de tycker om att bli skrämda till att förändras. Vissa kanske tycker om humor. Eller vissa kanske tycker om att läsa till sig fakta. Jag vet inte, alla är ju olika. Så att inspirationen måste någonstans utgå ifrån individen själv.
Var hittade du dina fakta?
Jag tror att jag har ökat väldigt mycket genom att jag har lyssnat på olika föreläsare. Jag har i terapi också förstått liksom läkares, vad ska man säga, riktning. Jag har ju gått då på till exempel bland annat VONSA, som är en stiftelse från World of No Sexual Abuse. Där vi har en läkare som heter Gita Rajan också, som vet och har mycket kunskap. Och sådana föreläsningar har jag gått på väldigt mycket också för att bli medveten.
Du sa att du blev stressad över dina traumatiska upplevelser bland annat. Men vilken typ av stress kände du och fick du?
Jag tror att jag fick ju tidigt en diagnos som heter komplext posttraumatiskt stresssyndrom. Och det fick jag av mina övergrepp och att det också var ett missbruk i familjen. Och miljöpåverkan, en social miljöpåverkan som jag som vuxen inte förstod riktigt. Men med terapi och mer med, alltså med att jag blev mer medveten om saker och ting, så fick jag ju också förståelse och lugnade mig i kroppen, kan man säga. Plus att jag har ju under tiden också försökt med andra kosttillskott. Jag har försökt med antidepressiva vid ett visst tillfälle, men det passade inte mig. Ja, terapin i kombination med träning, att bry sig om sin kost, livsstil, ja, allt har gjort att jag idag är som en ny människa nästan. Och har inte diagnosen längre, vad jag förstår.
Men hur hanterar du din stress om det skulle dyka upp?
Jag känner ju det direkt. Jag känner ju också, har utvecklat något som kallas high sensitive personality. Och det är också alltså att jag känner andra människors energi. Jag känner när människor är stressade och ibland så kan jag gå därifrån. Men ibland får jag också hitta ett sätt att fokusera på att lugna mig själv helt enkelt vid sådana tillfällen.
Men går du på yoga eller något sånt som gör att du...
Jag mediterar mycket hemma och simmar bland annat. Gör övningar, gymövningar hemma och på gymmet där jag jobbar som friskvård.
Hur många gånger i veckan?
Mellan 3-5 gånger minst.
Meditation?
Ja, alltså meditation försöker jag få in i vardagen så mycket som möjligt. En liten kortis varje dag.
Så det rekommenderar du för de som känner sig stressade i dagens samhälle?
Ja, bland annat. Och jag vet ju själv för några år sedan att när någon sa meditation till mig så var det det sista jag tänkte att jag skulle göra. Men jag har också hittat ett sätt genom YouTube att det finns några korta meditativa saker man kan lyssna på och bara slappna av under en liten stund varje dag.
Då tackar jag Alexis Petrasian för din tid, att du har berättat hur du har blivit symptomfri från din typ 2-diabetes.
Tackar, tackar.
Och vill ni veta mer om oss på Diabetes Wellness så går ni in på vår hemsida diabeteswellness.se. Eller också går ni in på blodsockerkollen.nu och ser vad vi har nästa blodsockerkoll.